Vad vill du med liv är Anisaris podd med samtal om livsnära frågor. Om modet att genomleva det svåra och finna det enkla.
Inför dagens samtal umgås jag med tankar om att vi både kan stärkas och brytas ner av de relationer vi har. Jag tänker på att det är förödande när en person i maktposition som skulle kunna vara en ledstjärna blir en mörk skugga som skymmer ljuset istället. Jag tänker också på att utsattheten i en mobbingsituation kan bli så stor att vi ensamma tvingas kämpa med både tvivel och förtvivlan. Att vi också i det läget febrilt söker mening i det som faktiskt inte har någon mening. Och då är ju risken väldigt stor att förlora fotfästet. I det läget är den största utmaningen att bringa ljus i de mörkaste hörnen av tillvaron. Idag möter jag Annika som berättar om hur det var när hennes chef utsatte henne för mobbing. Välkommen hit, Annika.
Tack.
Du och jag ska ju prata om dina erfarenheter av att ha varit med om mobbning på din arbetsplats.
Ja, det stämmer.
Så kan du berätta lite om din bakgrund och vad det var för arbetsplats som du var på då?
Ja, jag var jobbade inom universitetsvärlden och det var min näst sista anställning innan jag valde att gå i pension. Och där jobbade jag 14 år och var ansvarig för stora delar kring marknadsföring och studentrekrytering.
Så när började du känna av att det var någonting som inte kändes bra då?
Vi hade på 10 år hade vår arbetsgrupp, vår avdelning på 16 personer haft 8 chefer. Så det var i princip nästan en chef om året. Och det gjorde att vi blev en ganska självgående enhet kan man säga. Och den chefen vi hade när jag blev utsatt, hon hade varit där lite mer än ett år. Hon var en person som ville väldigt mycket men hade inte riktigt koll på själva den världen som vi jobbade i, och det kan jag förstå.
Så det var den sista chefen du hade innan du valde att sluta.
Det var hon som mobbade mig.
Okej, så det var chefen?
Ja, det var det. Och jag kände att vår högsta chef ofta hoppade förbi henne och gick direkt till mig över frågor han hade. Och det var svårt. Men det gick inte att hantera på något sätt för mig.
Vad var det du blev utsatt för? Var det liksom psykiska grejer? Eller hur skulle du beskriva vad det handlade om?
Jag skulle vilja beskriva det som en riktig käftsmäll. Jag hade varit ledig en vecka och varit bortrest. Och innan det hade jag skickat ett förslag till min chef där jag tyckte att vår avdelning och personalavdelningen skulle jobba ihop. Så jag hade lagt ett förslag på hur jag tyckte vi skulle ta hand om folk som slutar. Det är nästan som ödets ironi. Så var jag borta en vecka och kom på måndagen, öppnade min mail. Och det var ju mycket förstås att hantera. Men bland annat var det ett mail från min chef där hon skrev att hon ville att jag skulle komma till personalavdelningen på ett möte 10:00. Så jag blev jätteglad. Tänkte att nu, det är min idé vi ska diskutera. Så jag gick dit och kommer in i rummet. Och där sitter min chef och personalchefen, ingen annan. Så jag tror fortfarande att det är det vi ska prata om. Så jag slår mig ner och säger ja, att jag hade haft det bra, jag hade varit borta och så. Och då säger min chef, Annika, du är ett arbetsmiljöproblem. Så inleder hon mötet. Så jag skrattade till och sa, vad menar du? Och sen varvade hon upp sig och bara till slut nästan skrek att jag var ett problem. Och att folk var livrädda för mig.
Vet du vad det var hon uppfattade som ett problem då?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Utan jag sa, men okej, vad är det som har hänt? Vad har jag gjort? Vart har jag gjort fel? För jag fattar ju att ingen är perfekt och inte jag heller. Och då klarade inte hon av att vara kvar i rummet, så hon gick ut. Så jag satt kvar med personalchefen som tittar på mig och säger att nu får du gå hem med bibehållen lön. Och så sa jag, gå hem? Jag har ju precis kommit tillbaka från ledighet. Jag har jättemycket att göra. Och då sa hon, så här kan vi inte ha det. Och jag sa, jag förstår faktiskt ärligt talat ingenting. Gör vi så här i den här organisationen? För att om jag har gjort något fel så vill jag väldigt gärna veta om det så att det inte händer igen. Men jag är ingen syndabock. Det måste finnas fler personer i det här. Och jag går gärna på samtal eller vad det nu är som vi ska göra. Men jag tänker inte gå hem. Och det slutade med att min chef gick hem och var hemma några dagar. Och jag satt på jobbet och bara kände att det kändes så himla fel. Så då frågade jag lite, vi var olika arbetsgrupper och vi var 4 i varje grupp. Så jag frågade min grupp om det var någonting som jag hade gjort som de hade reagerat på eller någonting. Och det var ingen som sa mer än att min närmaste kollega, han sa att hon hade gått runt den veckan jag var ledig och frågat alla vad de tyckte om mig. Och då hade han väl varit den enda som inte egentligen hade svarat på det utan sagt, ska vi prata om alla våra arbetskamrater på det här sättet?
Har du någon föreställning om vad det var som gjorde att hon förhöll sig på det sättet till dig?
Nej, det blir ju bara spekulationer, men jag har faktiskt ingen aning. Mer än att jag tror att hon försökte få mig som en bundsförvant flera gånger, för hon berättade privata saker om mina kollegor till mig. Och då sa jag att jag inte ville ha den typen av förtroenden. Jag vill inte veta saker om folk mer än det de berättar själva.
Så menar du att hon berättade för dig om dina kollegor, sånt som de hade anförtrott henne?
Ja, och bland annat var det en i vår grupp som hade det lite tufft med sitt familjeliv. Och det visste vi, för hon hade berättat det i vår grupp. Och henne diskuterade hon med mig eller ville, och det ville inte jag. När jag hade mitt eget utvecklingssamtal med henne några veckor innan, då ville hon bara prata om min kollega. Och då sa jag att jag inte kände mig bekväm då heller, utan jag ville prata om mig eftersom det var mitt samtal. Så det slutade med att vi pratade ingenting om mig den gången utan fick boka ett nytt samtal. Och då blev hon arg och sa att jag gör så här, jag pratar med folk om folk så att jag får en bild. Och jag kände mig ju väldigt skeptisk till det. Och det såg hon säkert på mig.
Så det här som hon utsatte dig för då när du kom från din semester, vad tänker du om det? Vad tänker du att hon ville åstadkomma?
Jag tror att hon ville skrämma mig. Jag är helt 100% säker på att hon ville få bort mig. Så här långt efteråt när jag tänker på det så känner jag bara, det hade hon kunnat gjort på 1000 andra sätt om det var det hon ville. Hon kunde ha föreslagit mig andra saker eller använt mig. Jag hade jobbat så länge. Jag hade liksom jättemycket bra kontakter i hela organisationen, för jag hade jobbat med alla institutioner. Men sen vet jag inte, för jag vet också att några också gick in till henne och var missnöjda med saker jag hade gjort i ett projekt som jag aldrig hade fått ta del av. Utan det blir lite så här som när man var liten, man sprang och skvallrade för fröken ungefär. Chefen vi hade innan henne var det precis tvärtom med, så det var lite svårt att vänja sig. Jag hade mycket ansvar kring pengar och budgetar. Och jag korrigerade henne några gånger på några möten för att hon sa fel siffror. Och det var ju bara fakta, det var ju inga känslor eller någonting. Men jag såg att hon blev arg.
Det blev liksom en angiverikultur, låter det som.
Ja, lite grann så. För jag vet att året efter jag hade slutat så hände samma sak med min närmaste kollega. Så han blev också utköpt, för jag blev ju utköpt till slut.
Hur länge pågick det innan ni kom fram till att du skulle köpas ut?
4 månader innan jag skrev på. Och då hade det varit jul och ja, alla de storhelgerna emellan. För det här hände i början på november. Så i februari skrev jag på.
Hur länge hade du haft henne som chef då?
Då hade jag haft henne som chef 1,5 år ungefär. Men jag var ju kvar på jobbet och jag höll ju en mängd saker med några externa leverantörer och så. Och sen såg jag dem gå förbi mitt rum på väg till ett möte och de hejade och så där. Och jag kände, nej men vänta lite, vad gör de här? Och då hade hon bara omdirigerat mejlen så att jag fick inte de mejlen som att de skulle komma eller att jag skulle vara med på möten. Eller jag blev bara utesluten.
Hur var det för dig?
Det var jättemärkligt för att jag kände mig så otroligt liten och så bortvald som jag också var. Det jag hade hjälp av det var ju kollegor, de flesta kollegorna och mitt fack. Så jag hade en otroligt bra ombudsman från Stockholm som kom sen och förhandlade för mig. Och det jag gjorde den där allra första dagen efter det där mötet, det var att jag faktiskt skrev ner allt som hade hänt. För jag tyckte det var så overkligt. Och jag tänkte om någon skulle säga det här till mig så skulle jag säga det där låter lite överdrivet. Och sen frågade jag också varför jag inte hade fått veta vad det var för typ av möte. För då hade jag velat haft med mig min fackliga representant. Så jag pratade med min lokala fackliga först och sen pratade jag med mitt skyddsombud. Och då sa mitt skyddsombud först att ja, men det finns personer som har klagomål på dig. Och jag blev ju helt, jag kände mig som fallen från skyarna. Jag hade aldrig hört någonting, inte ett samtal om det här, ingenting, inte ens en antydan. Och sen kom hon tillbaka och sa att nej, det finns inga. Så det var kanske några som hade sagt något, men sen drog det tillbaka, jag vet inte. Eller också var det inte så. Det var svårt att reda ut vad som var vad. Men mitt fack frågade mig det första de gjorde. Vad vill du? Vill du vara kvar och kämpa för det eller vill du sluta där och få ett avgångsvederlag? Jag vill absolut inte vara kvar på en arbetsplats där man gör så här. Men jag går inte direkt. Jag vill ha en bra deal och jag har jobbat så länge och jag har gjort så himla mycket här. Och då, för sen ville mitt skyddsombud anmäla chefen för kränkande särbehandling. Och då avrådde facket från det för att det skulle bara störa utifrån att jag ville gå vidare och sluta. Så det hände inte.
Och vad tänker du om det nu när du pratar om det?
Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det låter lite konstigt. Varför det jag skulle hindra på något sätt. Så jag vet inte om skyddsombudet, om hon var ärlig. Eller jag vet inte vad som var vad till slut. Och det tror jag är det svåraste när någonting sånt här händer. För att det känns overkligt. Men jag har hela tiden skrivit ner saker som har hänt. Datum, möten. Så direkt det har hänt när jag har kommit hem för att jag har känt att jag måste ha någon slags struktur. I början grät jag ju bara hela tiden när jag var hemma. Sen, vad har jag gjort? Jag var helt säker på att jag hade gjort någonting för att man utsätter ingen för en sån här behandling annars. Jag rannsakade mig själv och jag kunde liksom inte komma på någonting. Mer än att det är klart man inte älskar alla på jobbet. Det finns det nog ingen som gör. Men vi är ju där för att göra ett jobb så vi får ju lov att respektera varandra.
Mm, så är det ju definitivt. Så det bidrog till att du började ifrågasätta dig själv.
Mm.
Och inte riktigt förstod vad som var vad eller om du hade gjort någonting.
Ja, precis så var det. Så jag tog hjälp av en extern person. Han hade jobbat mycket med den här typen av frågor. Så jag blev ganska väl förberedd av honom över vad som kunde hända. Han sa att du kommer att bli smutskastad. De kommer att hitta på saker om dig. Det kommer att vara en situation där du kommer att känna att nej, det är lika bra att jag slutar här. Jag klarar inte av att vara här. Och så var det. Men jag kände att jag kan inte bara ge mig och gå härifrån. Utan jag ville få någon slags upprättelse.
Så om vi stannar upp lite vid den här chefen. För det känns ju, när du beskriver det, känns det ju som att det var ett väldigt konstigt beteende.
Ja, det var jättekonstigt. Det var helt obegripligt. Fortfarande när jag tänker på det så är det jättekonstigt.
Och ändå ifrågasatte du dig själv mitt uppe i allt det där.
Ja, och jag tror att det var för att hon sa ingen tycker om dig. Och det slog an någonting i mig, så där att, tänk om det är så. Jag har jobbat här i massa år och jag har trivs och tyckt det var kul och jag har känt mig omtyckt. Men tänk om det inte är så. Att jag vet inte varför jag blev så osäker, men det blev jag.
Men det fanns ändå arbetskamrater som du kände dig trygg med?
Ja, det var det. Och flera som jag hade kontakt med nästan hela tiden som skrev och ringde. Och...
Vad sa de, dina arbetskamrater?
Nej, de tyckte det var hemskt. De sa att det var fruktansvärt stämning på jobbet efter att jag hade gått hem. Men jag tror också att många var rädda. Om det händer henne, då kan det ju hända mig också. Den känslan tror jag fanns. Och det var också så där surrealistiskt, för då frågade de hur jag hade det. Och då sa jag att jag mår fruktansvärt dåligt. Jag har inte mått så här dåligt sedan min mamma dog. Och, men som tur är så har jag kollegor som hör av sig och frågar hur jag mår. Och skriver och ringer och så. Och då sa direktören, som aldrig hade varit ner på vår arbetsplats. Alla visste inte ens hur hon såg ut. Så. Ja, det låter ju skönt, men du ska veta att de flesta tycker det är väldigt skönt att du inte är på jobbet nu. Utan har någon som helst täckning för det. Och då kände jag mig så här, nej, fast det här är inte sant. Så att jag på något sätt landade i där att de gick för långt i att jag kände, nej, det här är någonting annat som är iscensatt.
När du uttrycker att du mådde väldigt dåligt, vad är det som du kände av?
Ja, men att bli utesluten ur en grupp, det tror jag svider mer än vad många kan föreställa sig. I alla fall var det så för mig.
Det är ju bland det värsta vi kan bli utsatta för.
Mm.
Att, alltså det är ju en djupt rotad rädsla att hamna utanför flocken, om man nu ska tänka i större perspektiv.
Jag känner mig ju inte identitetslös, för jag är ju inte, hela min identitet var ju inte att vara den jag var på jobbet. Men det var ju en stor del eftersom jag tillbringade min heltid där.
Vad hände med dig i ditt mående? Hade du ångest? Var du orolig? Var du ledsen? Arg? Vad hände?
De första veckorna var jag helt förkrossad. Jag bara grät. Vaknade varenda natt av att jag grät. Det var alldeles blött på hela kudden. Och hade en fruktansvärd oro som jag inte riktigt kunde göra något åt. Och jag har ju jobbat med yoga och meditation i över 20 år. Så jag har ju saker att ta till, verktyg så, men det funkar inte. Jag kunde inte göra det själv, utan jag behövde någonting annat, kände jag. Men visste inte riktigt vad. Jag hade svårt att se att det hände mig, att det faktiskt gjorde det.
Det jag tänker när du beskriver det är ju att du var ju utsatt. Det var ju inte så att någonting hade hänt och du mådde dåligt, utan det hände hela tiden. Och då är det ju väldigt svårt att göra någonting. Det går ju att bearbeta först när det har landat och är utagerat.
Ja, precis. Det jag gjorde, det var att jag hörde av mig till alla som jag hade samarbetat med inom organisationen och frågade om de hade någonting som de ville delge mig, som de hade reagerat på i mitt jobb. Ingenting om hur jag var. Och jag fick så här översvallande svar från allihopa. Och det är sådana här nyckelpersoner och personer man använder mycket i marknadsföringen. Det var en lättnad, och jag kände också samtidigt att det här skulle jag ha gjort för länge sedan.
Mm.
Hade jag kunnat ta med på ett lönesamtal.
Och det var ett sätt för dig att pytsa in lite verklighet i den här surrealistiska situationen som var.
Ja, precis. Det var det. En av professorerna, hon skrev till mig: ta hand om dig, det här är det värsta man kan råka ut för. Och då kände jag att hon hade hört någonting som jag inte hade sagt.
Mm.
Så jag fick ju också veta att under den tiden i organisationen så var vi ju kanske 5-6 personer som blev utsatta samtidigt för samma sak. Och alla blev utköpta och var inte kvar. Och jag vet också att de verkligen inte mådde bra heller. Och på något sätt var det någon slags bakvänd tröst. Att veta att jag är inte ensam. Man mår inte bra när någonting sånt här händer. Jag frågade efter om vi skulle ha samtal, om vi skulle ha någonting sånt. Men personalavdelningen var helt så här, nej. Utan det var på något sätt bestämt att jag inte skulle vara kvar.
Du fick aldrig veta exakt vad det var som låg till grund.
Nej, jag har ingen aning. Jag har på riktigt ingen aning. Jag har verkligen rannsakat mig själv.
Vilken konstig situation det måste ha varit.
Ja, det var jättekonstigt. Jag kan inte förstå det riktigt, faktiskt. Och det finns ingen logik i det som jag ser det.
Nej, det låter ju verkligen inte så när jag lyssnar på dig.
Och det var den jag letade efter, tror jag. När jag funderade över vad har jag gjort, eller när blev det så här, eller varför stör jag henne så mycket? Jag frågade henne på något möte där, var det när vi gjorde olika uppgifter, var det här projektet eller var det här? Och då sa hon, nej, det där gick jättebra. Jaha, okej, vad var det då? Nej, det var inget med jobbet, utan det var något att jag var en otäck människa som hon ville få det till. Och då sa jag, men vad har jag gjort som är så otäckt och skrämmande mot andra? Och då sa hon, nej, det är sekretess.
Hur kan det vara sekretess?
Ja, och det har jag läst, att det är väl det vanligaste argumentet man har när man inte har något argument. Att man säger att det är sekretess, det finns inget att ta på.
Om du hade fått önska fritt, hur skulle du önskat att de hade tagit hand om det?
Jag skulle önska att hon för det första, om det hade hänt någonting som hon reagerade på, skulle tagit ett samtal med mig. Och sen att en sån gigantisk arbetsplats måste ju ha planer för hur man gör. Om någon upplever sig kränkt eller om någon ser någon kränka någon eller någonting. Vi hade ju planer för allting. Så det är klart att det fanns, men det var inte aktuellt.
Hur stor betydelse tror du det hade att det var hon som var chefen?
Ja, det är det som är betydelsen. För mig är det absolut, med så många chefer innan. Och sen hittade hon på, alltså hon sa att hon hade hört av sig till chefer bakåt och de hade ju alla varit så rädda för mig, så nu skulle hon sätta stopp för det. Men hon hade ju ingen aning om vilken relation jag hade haft till de cheferna och vad de hade sagt till mig.
Vad hade du för relation till tidigare chefer?
Ja, den chefen som var precis innan hade jag en otroligt bra relation till. Jag tyckte det var jättekul att gå till jobbet och hon var så där, wow, vad mycket du har på ditt bord, hinner du verkligen med? Alltså jag kände mig sedd av henne. Och att hon uppmuntrade, inte bara mig utan jag tycker hela vår arbetsgrupp, att ta kliv och ta oss vidare och tänka nytt och våga prova ny mark och sådär.
Jag vet ju att du sa här till mig att det var det bland det värsta du har varit med om i ditt liv. Kan du prata lite om det? Vad var det som var det värsta i det här?
Det värsta, det var ju att inte bli sedd för den jag är eller för vad jag har gjort. Utan att de beskrev någonting annat än det som var jag. Att bli helt, ja men baktalad och bortplockad för vad. Och jag fick inte ens veta det. Och jag sa en gång på något av mötena att, men vi är ju på jobbet för att göra ett jobb. Och om jag inte gör mitt jobb, då förstår jag att det finns synpunkter från chefen eller andra. Och då skulle jag vilja att vi tittar på det så att man kan göra bättre. Och att man får reda på det. Och det var ju inte så. Hon sa ju själv flera gånger, det är inte jobbet. Utan det var min person. Och det är ju ganska svårt att hantera. Jag gjorde ju inte som hon ville att jag skulle göra. Jag har inget pokerface. Hon såg ju på mig när jag tyckte saker, även om jag inte sa något. Men jag sa en månad innan det här mötet hände, så sa jag hemma att jag försökte flyga under radarn för henne. För jag sa att det känns som hon har siktet inställt på mig på något sätt. Att hon granskar mig, hon säger saker till mig som test. Och det var också en jättemärklig känsla, aldrig varit med om innan. Och det är ju så att ja, men jag har flera utbildningar, jag har jobbat med väldigt mycket olika saker i mitt liv på olika ställen. Så att jag har ändå en ganska bred erfarenhet. Både av att vara chef själv och att ha haft olika chefer. Och vara egen företagare och driva grupper och allt. Så jag kände mig inte som att jag var en person som inte hade något mer att jämföra med.
Och ändå ifrågasatte du dig själv?
Ja, det gjorde jag.
Det är ju inte så överraskande, men det är ändå det på någon nivå. Med tanke på att du själv har chefserfarenheter och van att leda och hålla i och driva projekt och allt möjligt.
Mm.
Då blir det ändå, vad var det som gjorde att du trots det började tvivla på dig själv?
Ja, det är helt sant. Och jag hade inte trott det om mig. Så man vet ju aldrig vad livet serverar och hur man kommer att hantera saker som dyker upp. Men man måste hantera det. Det är det enda som jag visste. Jag måste ta mig ur det här. Jag tror att det viktiga är att prata om det. Det jag märkte det var att jag bestämde mig någonstans. Jag ska aldrig ljuga om varför jag slutade. Jag ska aldrig ljuga för någon annans skull som har utsatt mig för någonting. Och varje gång jag berättade att jag blev mobbad och blev utköpt och fick sluta och valde att sluta, så sa precis 100% sa, ja, det hände min man, det hände min bästa vän, det hände mig. Ja, det hände, alltså alla hade en historia. Så det är därför jag också valde att vara med här och prata med dig idag, för att det är så många som det händer.
Och det är ganska vanligt också att chefer utsätter medarbetare, alltså chefer som inte är trygga i sin roll och som känner sig hotade om de har medarbetare som är duktiga och drivande och starka. Då händer det att det blir en obalans där och att man får det på sig.
Ja, det är det enda som jag kan se. Mm. Att jag blev ett hot för henne någonstans utifrån hur jag agerade eller gjorde. Som inte egentligen var något konstigt mer än att hon tog illa upp av någon anledning som jag fortfarande inte vet.
Ja, för jag tänker, du har ju vänt på alla stenar låter det som. Och du har fortfarande inte hittat någonting som gör det begripligt. Varför? Och då kan man ju med trygghet vända blicken utåt igen då mot den personen som utsätter den.
Ja, för jag känner att jag vill inte framställa mig som perfekt på något sätt. Och det är ingen som är. Men respekt måste finnas. Där vi har valt att tillbringa våra dagar tillsammans.
Och det jag hör när du berättar, det är ju att det fanns en villighet hos dig till samtal och att mötas och stämma av och reda ut och titta på vad är det här för någonting. Och det kan ju jag tycka när jag lyssnar att det är ju väldigt märkligt att ingen ville gå dig till mötes i det. Att du var den som på något sätt ville prata. Jag tänker att om du nu var det här som du anklagades för, så skulle man ju tänka sig då att det skulle vara tvärsom.
Exakt.
Att du inte skulle ställa upp och att du mer skulle vara vrång och avfärdande och så. Men istället så börjar du krafsa på dig själv och leta i alla skrymslen och vrår och hittar ingenting hur du än försöker.
Nej, det är helt sant. Och jag var nästan lite så här bakvänt intresserad av hur de skulle hantera det hela, vad vi skulle få gå igenom eller göra. Och det blev ingenting.
Nej, och det är ju också så tydligt att du har ett intresse i det där. Att okej, inledningsvis, vad spännande, nu ska vi se här hur vi ska reda i det här då. Mm. Men det blir istället en väldigt hemsk upplevelse.
Ja, det blev det.
Där du inte vet vad som är verkligt och overkligt.
Nej. Alltså, det var många svarta tankar som fanns där i mig då. Att jag tänkte också så här, hon har ju barn. Tänk om hennes barn blir mobbade, hur skulle hon tänka då? Skulle hon känna så här, oj, nej men det här är ju jag gjort mot andra. Men jag känner inte att nej, den insikten tror jag inte finns. Vi säger att barn är så, kan vara så grymma mot varandra, men det är ingenting som växer bort på alla, utan det finns verkligen kanske småaktiga saker i det lilla. Kanske tycker man inte att det är något att jag går in till chefen och pratar om min kollega. Och så jag kanske får lite andra arbetsuppgifter och så kanske jag får lite bättre lön och så. Utan att förstå vad det är egentligen man gör då. Att det inte är högt i tak eller att det inte är en öppen kommunikation.
När du ser tillbaka de första erfarenheterna som du hade med den här chefen? Fanns det några tidiga signaler?
Ja, före sommaren hade vi en upphandling av tjänster som jag höll i. Det var en person som var anställd för upphandling och så var det jag och så var det min chef. Och vi hade flera stora möten och två gånger efter de där, då gick hon bara iväg med upphandlaren, så gick de åt lunch. De frågade aldrig om jag ville följa med. Eller så där. Och då kände jag mig så här, oj, ha. Ja, ja, de kanske hade något bestämt sen innan eller så där. Men det var lite så här att jag kände mig utanför och att hon gjorde det fult. Att inte säga, vi har redan bokat en grej med två andra, eller det kan ju vara vad som helst som jag inte känner till. Utan bara vände på klacken och gick. Så att jag kände att hon gillade inte mig. Det vet jag säkert att hon inte gjorde. Jag har skrivit en bok om min yogaresa och den skrattade hon åt lite och sa, ja, så folk betalar pengar för det här att köpa. Ja, sa jag, de som är intresserade. Och då sa hon, man kan inte få en bok, för hon ville inte köpa den, men hon ville läsa den. Och då gav jag henne en bok. Jag sa, varsågod, du kan, varsågod och läs. Det tror jag inte hon gjorde. Men, och sen hade hon en lång utläggning om varför hon inte tyckte att yoga var någon bra idé för folk. Så att på något sätt, det vad jag än gjorde, så var det något som hon inte tyckte var bra.
Hur blev det när du väl blev utköpt?
Det blev så att det blev förhandling mellan min ombudsman och universitetet. Och det var lite turer så här fram och tillbaka, men jag fick alltså ett rekordstort avgångsvederlag. Och den mannen som jag hade anlitat privat, han sa att han aldrig hört någon som hade fått så stort.
Mm.
Och facket sa att de är livrädda att hamna i arbetsdomstolen. Det kommer att se jättedåligt ut för dem. För det här finns det ingenting att ta på. Så att jag kände mig ju kompenserad så.
Så där fick du bekräftelse?
Ja, det fick jag. Och jag tror aldrig att de skulle ha drivit det så hårt facket om de inte hade känt att det var så. Sen kan man ju aldrig veta hur det går i en domstol. Men jag var så, alltså 4 månader, men det var som 4 år. Det kändes som en evighet. Jag ville bara att det skulle ta slut sen.
När du väl gick ifrån arbetet, hur kändes det då?
Ja, då kände jag mig ju nästan bara tom. Och att det äntligen var över. Men att det fortfarande var helt svårt att förstå. Jag sökte och fick ett annat jobb. Det var precis före jul som jag började jobba på ett annat ställe som konsult. Inom det jag hade gjort då. Och det var som att komma till en motsatt värld. Det var liksom väldigt mycket pepp och väldigt så här, wow, vad du har gjort mycket, vad kul att du är här och så.
Mm.
Så att jag fick ett bra avslut på mitt yrkesliv, kände jag, för jag ville ha det. Jag tänker inte på det idag, men jag tänkte på det jättelänge över att det kunde hända.
Du hade ett år emellan där tills.
Mm. Ett knappt år.
Mm. Så vad kände du? Var det sorg eller vad var det som tog plats efteråt?
Ja, det var det. Det var sorg. Men jag kände också att det växte någonting inom mig som jag tror är alla år av yoga. Där jag kände att jag är oförstörbar inuti. Och det är vi alla. Och ingen, precis ingen, bestämmer över mig mer än jag. Inte min man, inte mina barn, inte mina lärare, inte min chef, inte mina kollegor, inte mina vänner eller syskon. Jag bestämmer över mig. Och det landade så där helt i mig då jag kände att nej, men jag kan inte gå någon annan väg rakt fram här.
Jag tänker på namnet på min podd. Vad vill du med i liv? Det är ju en fråga som jag tänkte att du också ska få här.
Ja, wow.
Vad tänker du att livet ville med dig i det här?
Ja, kanske en gång för alla att visa att jag är stark. Mm. Att jag kan stå rakt upp och inte ha något att skämmas för. Alla råkar ut för svårigheter och problem. Ju längre man lever, ju mer troligt att det händer otäcka jobbiga saker och svåra saker och så. Så det är ingen som kommer undan. Jag är också tacksam för att jag har haft dem runt mig som jag har haft. Att folk har valt att stötta mig och finnas där för mig utöver min familj.
Mm.
Jag pratar mycket med, jag har en yogalärare som jag följer som inte bor i Sverige. Han bor i Australien, han är ungrare. Och honom hade jag ganska mycket dialog med kring det här också. Då jag kände att jag kunde höja mig på något sätt över och se det uppifrån. Vad är det som sker? Ja, det är någon som blir attackerad av någon annan utifrån någonting som kanske inte är begripligt för någon annan mer än den som gör det.
Så du kunde backa lite kan man säga, eller titta uppifrån som du säger och observera stundtals. Mm.
Ja, faktiskt.
Och det tänker jag, det är ju nog viktigt också för just det här att du hittade ju många olika sätt för att pytsa in lite verklighet i det du var med om. Och det tänker jag är en väldig styrka.
Ja.
Att kunna göra det mitt i alltihop. Att förstå att även fast att du tvivlar på dig själv så fanns det, låter det som att det fanns en annan del som inte gjorde det.
Ja, det är nog så. Som det blev tydligt för mig själv. Kanske mer än någonsin. Ja, men vi är inte här. Vi är ju föds och dör ensamma, men vi är ju här tillsammans. Och det är viktigt att vi reder ut det som inte funkar. Det låter så klyschigt, men det är ju verkligen det. Om vi ska ha en bra miljö där vi befinner oss när vi är på jobbet.
Jag tycker inte det är klyschigt.
Nej, vad bra.
Jag tycker verkligen att det är bland det viktigaste. Vi tillbringar jättemycket tid på arbetet, så varför skulle vi inte reda ut saker med varandra när det uppstår situationer?
Jag vet att min ombudsman sa till mig en gång, jag förstår inte att de är så knasiga på ditt jobb, sa han, man bråkar inte med någon som har fyllt 60. Det blir dyrt för arbetsgivaren och det blir ingen vinst för dem alls.
Nej.
Och det kan jag också tänka på. För jag hade ju pratat om att jag ville sluta. Att jag ville kanske bara ägna mig åt mitt företag.
Mm.
Och trappa ner några år så. Så jag menar, det hade kunnat gått på ett helt annat sätt.
Det som ändå stannar kvar hos mig, det är ju också just det här du sa om, vad kallas det, direktören där.
Mm.
Att även han var med på den där bilden.
Ja, hon var det.
Eller hon.
Ja. Och sen mina kollegor och arbetskamrater, de ordnade ju en avtackning för mig.
Mm.
Och bjöd ut mig på restaurang och jag fick massa presenter och så. Och nästan alla var med. Då berättade jag om det där mötet. Och alla blev helt ställda. Ingen hade pratat med henne överhuvudtaget. Och flera sa, jag vet inte ens hur hon ser ut.
Nej, och det är ju en sån där typisk miss att gå på andrahandsinformation. Att det ska man ju aldrig göra. Och definitivt inte i en sån hög ställning.
Nej. Nej, det var ju, det är lite skrämmande att man inte har bättre koll när man jobbar där på den positionen. Man tänker också en akademisk miljö, det är så härligt och fritt och högt i tak och sådär. Men det var ju exakt motsatsen. Exakt.
Nej, och det blir ju inte bättre än de människor som ingår i systemet.
Nej, det är sant.
Vi ska börja avrunda. Är det någonting som du tänker som är viktigt, om det är någon som sitter och lyssnar på det här som är i en sån situation? Vad skulle du vilja säga till den personen?
Jag skulle rekommendera att man, om man inte är fackligt ansluten, kan ändå höra av sig till folk som kan det här om hur arbetslagen fungerar. Och har man facket, då har man ju ändå tillgång där. Men utöver det så tycker jag att jag dokumenterade allt. Var en riktig befrielse för mig. För jag skrev upp vartenda möte från det första. Där jag skrev precis vilka som hade varit där och vad som hade sagts. Eller beslutats eller rekommenderats. Så att jag kunde gå tillbaka och säga, nej, men det sa vi inte. Vi sa så här förra gången. Att jag hade svart på vitt alltihopa. Så det blev en hel mapp i min dator som handlade om det. Fast den slängde jag faktiskt för något år sedan. För jag kände mig så klar med alltihopa. Men det är något som jag tyckte var bra. Det var att dokumentera och kolla. Vart kan jag få hjälp? Eller har jag något skyddsombud? Det beror ju på hur det artar sig eller hur det yttrar sig.
Så att dokumentera så att man har koll på vad det är som händer på mötena. Och söka hjälp där det finns att få. Och att facket är till för det, att stötta en i sådana situationer. Men att det även kan finnas personer som är specialister på det som berör arbetsmiljö och lagarna som finns där.
Ja, absolut.
Är det någonting mer som du känner att du vill säga eller så innan vi avslutar?
Man brukar ju säga när det drabbar en och hemskt att jag hade gärna varit utan det här. Och så kan det ju kännas. Men jag kan också känna att jag tog en helt annan väg än vad jag någonsin har gjort också i mitt liv. Jag valde att gå åt ett annat håll. Jag valde att inte stanna. Jag valde att inte strida. Jag valde att stå upp för mig och gå. Och det var stundtals väldigt svårt. Men jag är nöjd att jag gjorde det.
Om du hade stannat, då hade det kanske inte gått lika bra att stå upp för dig själv.
Nej, jag tror att jag hade inte mått bra av att vara kvar.
Så det här är ju ett exempel på en situation där det var nödvändigt att lämna.
Det var det.
Okej, tack så jättemycket Annika. Det har varit fint att ha den här samtalsstunden om det här super viktiga ämnet.
Tack för att jag fick komma.
Tack för att du har lyssnat. Ansvarig ljudtekniker är Anton Whitehouse. Om du har en berättelse som du vill dela eller förslag på ett ämne som du vill att jag tar upp, kontakta mig på podd@annesari.se.